Jag heter ju Tilda och jag är från början från Växjö. Och jag har jobbat som missionär och sjuksköterska i Kongo-Kinshasa. Och har precis flyttat hem efter att ha jobbat där i 3 år. Vi ska se om vi får några bilder också. Ja, perfekt. Du kan ta nästa på en gång. Och Kongo är ju ett jättestort land. I yta till ytan så är det 5 gånger så stort som Sverige. Och det bor ungefär 100 miljoner människor mitt i centrala Afrika. Och jag har bott i Luosi, som är ett litet samhälle som ligger just vid Kongofloden i västra Kongo-Kinshasa. Det syns lite grann där i alla fall, liksom väster om huvudstaden Kinshasa, längst till vänster där. Så för att komma dit så brukar man då såklart landa i huvudstaden Kinshasa. Och så får man åka en lite större väg, en asfalterad väg, till Kimpese. Och från Kimpese får man åka ganska rakt norrut på en skumpig grusväg som tar ungefär 3 timmar. Och då kommer man fram till Kongofloden. Du kan ta nästa bild. Och då får man åka över med den här färjan. Om den fungerar. Ibland går den sönder och sådär. Men förhoppningsvis om det fungerar så kan den ta 4 bilar eller en stor lastbil och 2 bilar. Man kan ju också åka med en sån här liten träkanot till exempel. Men så fort man kommit över med färjan så kommer man fram till Luosi, där jag har bott. Och jag tänkte att ni ska få följa med dit en liten stund. Och jag ska börja med att läsa en kort berättelse som jag har skrivit om en vanlig måndag i Luosi, kan man säga. Du kan ta nästa bild. Nej, jag orkar inte. Jag struntar i det. Tanken for genom mitt huvud i den tryckande eftermiddagsvärmen. Det var måndag och tid att gå till kyrkan för att öva med kören. Solens obarmhärtiga strålar lyste upp de vitmålade husen och glittrade i Kongofloden nedanför. Eftermiddagens stillsamma lugn hade lagt sig över byn. Varken människor eller djur ville röra sig i onödan ute i den olidliga hettan. Det var i denna stund som det svaga ögonblicket infann sig. Och jag tvekade inför att ge mig ut i den brännheta solen för att ta mig till kyrkan. Inom mig utkämpades en kamp mellan oviljan och beslutsamheten. Efter många om och men vann beslutsamheten. Och jag tog på mig kepsen och gick ut i solen. Jag gick på den rödbruna stigen mellan hus, palmer och buskage. En rörelse fångade min blick. Lite längre fram på stigen rörde sig 2 små barn sakta framåt. Jag kände igen dem. De bodde i ett hus alldeles i närheten. Den yngre flickan bar på 2 stora tunga vattenflaskor och den äldre pojken hade lagt 4 stora vattenflaskor i en hink som han försökte bära helt själv. Det hela resulterade i den långsamma gången på stigen. De kämpade och svetten rann i den tryckande värmen. Och deras hus kändes plötsligt väldigt långt bort. Jag gick fram till dem och de hälsade glatt på mig när de kände igen mig. Bonjour, mamma Mundele. Hej, fröken Viting. Kan jag hjälpa er? Frågade jag. Ja, snälla hjälp oss, ropade båda glatt. Jag tog tag i den ena sidan av hinken och pojken tog tag i den andra. Och så gick vi mot huset. Flickan trippade efter på små barfota fötter. När vi kom fram till huset stod deras mamma på gården och rörde om i grytan över den öppna elden. Hon log tacksamt emot mig när hon såg att jag kom bärades på vattnet tillsammans med barnen. Vi hälsade och jag förklarade att jag var på väg till kyrkan. Alla tre vinkade glatt till mig när jag fortsatte stigen framåt. När jag närmade mig byns huvudgata stod plötsligt en ung man som jag kände igen mitt framför mig. Han jobbade som chaufför och han hade kört mig många gånger på leriga, oframkomliga landsvägar. Han slog följe med mig och vi utbytte hälsningsfraser och småpratade om dagen. En bit efter att vi hade lämnat huvudgatan svängde han av på en stig till höger. Han pekade bort över hustaken. Där borta är mitt hus, sa han. Vi önskade varandra en trevlig kväll och jag fortsatte promenaden till kyrkan. Strax innan kyrkan gick jag förbi ett hus där en kvinna som sjöng i min kör bodde. Det var hon som såg mig först. Är du på väg till körövningen? Undrade hon. Ja visst, svarade jag. Men kommer inte du också? Kvinnan skrattade. Nej du, om jag går ifrån huset nu kommer vi inte ha något att äta ikväll. Jag får gå på körövningen nästa gång. Hon vinkade till mig och så fortsatte hon att stöta upp och ner med stöten i den stora trämorten. Redan innan jag kommit fram till kyrkans gård hörde jag sången ljuda från min kör. De hade redan börjat. Med tanke på alla oväntade möten och samtal som jag haft längs med vägen var det inte konstigt att jag var sen. Det hade jag räknat med. Men då det var afrikansk tid som gällde så gjorde det inte så mycket. Jag var inte heller den sista att komma dit. Körmedlemmarna kom till övningen lite efterhand. Vi kunde börja en körövning med 5 personer för att avsluta övningen med uppåt 25 personer. Det var inget ovanligt. Nu stod de under det stora mangoträdet och sjöng och dansade till rytmen av maracas och trummor. Jag anslöt mig till gruppen och föll in i sången och dansen. Solens sista strålar försvann bakom de gröna träden. Och jag lät mig omslutas av sångens, dansens och trummornas rytm. Vi förenades i sången och en överväldigande känsla av gemenskap infann sig. Jag tackade Gud som hade hjälpt mig att finna kraft och beslutsamhet att gå till körövningen, trots min initiala ovilja. Tänk så många oväntade möten som kvällen hade fört med sig. Och att jag återigen fick vara en del av gemenskapen med min kör. Jag gick hemåt i den tropiska natten efter körövningen. Tacksam för en måndagskväll som inte alls blev som jag hade tänkt mig. Men så mycket bättre. Och det ni kan se på bilderna är då barnen som bor mellan mitt hem och kyrkan. Och jag tillsammans med några från kören. Vi är en stor kör. Så det är några fler som är med i kören också. Vi kan ta nästa bild. Så även om Låsi är... det känns som en by. Och det, ja, speciellt om man kommer från Sverige känns det som en lantlig by. Men det bor ändå ungefär 15 000 där. Och det är som ett samhälle med butiker och marknader och skolor och sjukhus och vårdcentraler. Och, ja, det finns lite allt möjligt. Och här ligger också kyrkans huvudkontor, den evangeliska kyrkan, som jag har jobbat då tillsammans med. Och det är det ni ser längst till vänster blir det ju. Det är som evangeliska kyrkans huvudkontor. Så det är också därför jag har bott just i Låsi. Men det finns ingen el i Låsi. Och det påverkar såklart livet varje dag. Så att ni som är scouter eller har varit scouter kanske vet att man får antingen tända någon grillkol eller tända en eld eller så för att kunna laga mat. Det gör man varje dag i Luosi. Man får försöka ha lite solpaneler så man kan få ljus på natten. Annars får man använda ficklampor. Och man kanske har någon powerbank som man får ladda också med solpaneler. Så man kan få ladda sin telefon eller dator eller så. Och vatten pumpas 3 dagar i veckan i Luosi. Så då får man passa på att fylla upp sina dunkar eller sina hinkar. Så att det räcker alla dagar i veckan. Och längst upp till höger också ser ni från en marknad. Men det som är längst ner till höger, det är alltså vattentornet som pumpar vatten. Och det är inte från Kongofloden direkt, utan det är en vattenkälla som rinner ut i Kongofloden, precis där. Men förra året så gick den här vattenpumpen sönder. Och de lyckades inte laga den på 6 månader. Och det var en lång tid utan vatten. Det är klart att man kan hämta vatten i Kongofloden, man kan hämta vatten i någon källa som finns eller någon sån här handpump som man pumpar. Men det systemet är inte riktigt utbyggt för att det är så många människor som har flyttat in till Luosi som bor där nu. Så att det var väldigt svårt och tungt. Du kan ta nästa bild. Det oftast är det kvinnorna och barnen som har ansvar för att se till att det finns vatten hemma. Och jag kan inte bära en 25 liter tung dunk på huvudet som de gör här. Det klarar inte jag. Jag samlade in regnvatten framförallt som jag använde. Men det var en svår tid framförallt för kvinnorna och barnen. De fick ägna många timmar åt detta. De är ju väldigt stora familjer också som bor tillsammans. Men tack och lov, efter 6 månader lyckades de laga pumpen så att vi kunde få vatten igen. Vi kan ta nästa bild. Här ser ni lite från mitt jobb då. Jag är sjuksköterska, men jag har jobbat med kyrkans hälsodepartement. För kyrkan har ansvar för flera sjukhus och vårdcentraler runt om i den här provinsen och även i några av städerna. Och då har jag tillsammans med mina kollegor, ni ser några av mina kollegor där uppe till höger, längst upp. Vi har liksom jobbat med att samordna vården, följa upp vården, åka ut, se hur går det, vad är det som är svårt, vad är det som funkar bra. Samla ihop personalen och hålla kontakt med dem, ha lite utbildningar för dem och lite material, sjukvårdsmaterial från Sverige som vi har delat ut och så vidare. Så jag har jobbat framförallt på kontor så, även om jag varit lite i vården också. Så ni ser längst till vänster ser ni min stol liksom, där jag brukar sitta på kontoret. Och längst ner till höger är mitt hem. Och ja, vi hade ju då solpaneler också på taket i alla fall. Vi kan ta nästa bild. Och i Luosi har kyrkan flera församlingar. Det är 3 församlingar i Luosi. Och detta är den största kyrkan ni ser här. Och jag gick mest till den för att jag också sjöng med min kör där, helt enkelt. Så det är det ni ser också längst upp till höger där, när min kör övar. Och vi i min kör, vi övade 3 gånger per vecka. Och vi brukade sjunga varje söndag. Och det finns många körer i den här kyrkan. Och alla, om de vill, får ju alla sjunga varje söndag. Men det är max 1 låt per kör. Så att alla får liksom tid att sjunga något. Så ni ser längst ner till höger är från en gudstjänst då. Men kyrkan har, förutom liksom att det finns många likheter med här, att det är gudstjänstlivet som är i fokus. Det är liksom gudstjänst på söndagen. Det finns bönegrupper, det finns körer och så vidare. Men kyrkan har också en väldigt viktig social roll. Det innebär till exempel att människor får liksom inte samma hjälp av staten som här i Sverige. Så om du är sjuk måste du betala det själv oftast. Och det är kanske inte man har råd med sin räkning från sjukhuset eller vårdcentralen. Så ibland är det så att vi samlar in pengar liksom i församlingen. Eller man tar liksom stöttning och hjälp av alla sina liksom vänner som man har i församlingen. Som hjälper till på så många olika sätt. Och kyrkan är också då som sagt ansvarig för både sjukhus och vårdcentraler. De liksom driver de här sjukhusen och vårdcentralerna. Och de har även flera skolor som de driver. Liksom. Vi kan ta nästa bild. Och jag vill berätta lite kort om vården i Kongo. För det är det som jag har jobbat med. Så vi kan ta nästa bild. Och det är framförallt mödradödligheten och barnadödligheten i Kongo är väldigt hög. De drabbas väldigt hårt, mammor och barn. Men våra systerkyrkor som jag jobbat tillsammans med Ekumeniakyrkan, det är två stycken. Och det är då CUC-kyrkan som är den kyrkan jag har jobbat med. Och CBU-kyrkan som också kallas Baptistkyrkan. Och båda dessa kyrkor, de är lite olika delar av landet så. Men de har många sjukhusvårdcentraler och framförallt på landsbygden. Det är där de flesta finns och det är där också som det är svårast med sjukvård. Vi kan ta nästa bild. Det här är från det största sjukhuset i Luasi som jag var en del på. Och det är CUC-kyrkan eller då Evangeliska kyrkan har ungefär 50 sjukhus och vårdcentraler totalt sett. Och de flesta är väldigt små vårdcentraler. Men det här är det största sjukhuset på landsbygden som består av många olika byggnader. Så det här är liksom en av de byggnaderna. Vi kan ta nästa bild. Och mammor och barn, som sagt, det är de som ofta drabbas hårdast i den här kontexten när vården inte alltid funkar som den ska. Och staten, är det en svag stat, det är en fattig stat och de lägger inte jättemycket resurser på vården. Men de försöker, de vill specifikt förbättra vården för just mammor och barn. Så jag vill lyfta två statliga projekt som exempel som jag har sett nu under de här åren i Kongo. Så vi kan ta nästa bild. Och det första är att i september, för bara drygt ett halvår sedan, så kom de första vaccindoserna mot malaria för barn till Luasi. Så det är första gången som barn i Luasi får bli vaccinerade mot malaria. Och det är väldigt svårt att få fram vaccin mot malaria. Det är en parasit, det är liksom inte ett virus eller så, utan en parasit. Och det har varit väldigt svårt. Men nu har man fått fram ett vaccin som man har sett skyddar framförallt mot allvarlig malaria och mot risken att dö i malaria helt enkelt. Så det är verkligen glädjande att barnen i Luasi nu för första gången får vaccin mot detta. Så ni ser vaccinet där på en av bilderna och det andra är en affisch som hänger på vårdcentralerna. För att informera mamman om när de ska ta med sina barn till vårdcentralen för att vaccinera barnen. Och det andra är ett statligt projekt som handlar om gratis förlossningsvård. Vanligtvis är det mammorna själv som måste betala sin förlossning. Och om det då är ett komplicerad förlossning som övergår ett kejsarsnitt, det är väldigt dyrt för mamman att betala. Men med det här projektet så försöker staten försöker gå in och hjälpa till och betala deras vård och alla mediciner de behöver under förlossningen. Sen är de inte riktigt hela vägen i hamn. Det är många betalningar från staten som blir försenade och så vidare. Men de försöker i alla fall att förbättra läget. Vi kan ta nästa bild. Och Ekumeniakyrkan har en insamling, Hälsa för alla i Kongo. Och där samlar man in pengar för specifika hälsoprojekt i båda Kongoländerna. För Ekumeniakyrkan samarbetar också med Kongo Brazzaville, grannlandet. Där finns det en kyrka som Ekumeniakyrkan också samarbetar med. Så vi kan ta nästa bild. Och jag vill lyfta bara några exempel. Det finns många, många projekt inom Hälsa för alla i Kongo. Men några exempel är, som också här jag har fokuserat på, mammors och barns hälsa. Så till exempel utbildningar. Och det var förra, 2024, förra året så hölls en utbildning för ansvariga på förlossningsklinikerna. Och då, det handlade om hur man på bästa sätt kan hjälpa det nyfödda barnet som har svårt med andning. Precis när de har fötts och de liksom inte kom igång med andningen ordentligt. Och i den här utbildningen fick personalen också material för att kunna hjälpa de här små, små barnen. Solpaneler, det är ju såklart ibland den enda ljuskällan som finns. Och solpaneler har installerats på massor av sjukhus och vårdcentraler, framförallt långt ute på landsbygden, även här i Låsi. Och det, som ni vet, barn kan födas när som helst, även mitt i natten. Det kan bli kejsarsnitt mitt i natten också. Och innan har de helt enkelt opererat med ficklampor. Men med hjälp av solpanelerna kan de få ordentligt ljus i taket. Och det sista exemplet är det samlas in sjukvårdsmaterial som samlas upp här i Ekenässjön. Och det skickas sedan med container till Kongo så att det kommer ut där det behövs. Och med hjälp av de här insamlade medlen så kan man helt enkelt se till att skicka de här containerna. Det kostar en slant. Och det kan ju vara allt möjligt. Det kan vara sjukhussängar, det kan vara operationsmaterial, det kan vara bebispaket som man ger till mammor som precis har fått barn och så vidare. Vi kan ta nästa bild. Och här är bara exempel på hur solpanelerna lyser upp på operationssalen i Låsi. Och till vänster ser ni några solpaneler där precis bredvid förlossningskliniken. Och vi kan ta nästa bild. Och som ni kanske har hört så har ju situationen förvärrats väldigt mycket i Kongo Kinshasa. Och det är framförallt januari, februari som kriget i östra Kongo har förvärrats. Och rebellgruppen M23 har tagit över flera städer, byar och gruvor. Och det är många som har dött och även jättemånga människor som har flytt. Och ja, tyvärr så i Låsi, i där jag har bott, där har det varit lugnt. Det är liksom kriget är liksom inte där, utan det är östra Kongo och det är långa avstånd. Men det påverkar såklart ändå alla i hela landet. För många resurser läggs istället på krig istället för att kunna fortsätta förbättra vården eller förbättra utbildning och skolor och så vidare. Så att, tyvärr så påverkar detta alla såklart. Och jag skulle åka tillbaka till Kongo med Ekumeniakyrkan bara för att avsluta jobbet där på plats. Men tyvärr så ställde vi in resan på grund av säkerhetsläget då. Och jag vill skicka med er att fortsätta be för Kongo. Och jag vill också skicka med er ett bibelord som jag ska läsa. Och det är från Efesierbrevet 3:16-19. Måtte Fadern i sin härlighetsrikedom ge kraft och styrka åt er inre människa genom sin ande. Så att Kristus genom tron kan bo i era hjärtan med kärlek. Stå fasta och var stadigt rotade i honom. Så att ni tillsammans med alla de heliga förmår fatta bredden och längden och höjden och djupet. Och lära känna Kristi kärlek som är väldigare än all kunskap tills hela Guds fullhet uppfyller er. Ja, i detta bibelord så står det att vi ska stå fasta och vara stadigt rotade i Kristus. Och att vi ska försöka förstå bredden och längden och höjden och djupet av Kristi kärlek. Och det är ju en jättesvår utmaning. Men för mig har det verkligen betytt så mycket. Alla möten, alla människor jag har fått lära känna. Och inte minst i Kongo. Vi har många olikheter. Det är mycket som skiljer oss åt i kultur och språk och så vidare. Men vi är verkligen förenade i Kristus. Och med de nya perspektiv som jag har fått i de här mötena, så kanske jag kan närma mig den här, få en lite bättre förståelse för längden och bredden och höjden och djupet av Kristi kärlek. Och jag tror verkligen att vi behöver varandra med alla våra olikheter för att kunna få ett större perspektiv av Kristi kärlek. Vi kan ta nästa bild. Så innan jag avslutar Jag ska bara nämna att jag har skrivit många nyhetsbrev. Det är säkert flera som har läst dem redan. Men om ni vill gå tillbaka så ligger de kvar på min blogg då. nursetilda.wordpress.com. Där ligger både nyhetsbreven och mycket bilder. Så de kommer ligga kvar där. Och sen vill jag säga jag vill framföra ett väldigt stort tack till er som församling för att ni har varit med. Ni har stöttat, ni har bett för mig, för Kongo, för arbetet där. Och för alla böner, alla tankar och all kontakt som vi har haft under den här tiden. Som verkligen har liksom, ja, betytt mycket för mig. Ni har varit ute i Kongo. Och såklart även för den ekonomiska biten. Ni har varit med och stöttat ekonomiskt också. Annars hade jag inte kunnat åka och bo och arbeta i Kongo. Så det är det jag vill säga som ett sista tack till er. Tack så mycket. Tack.
Kungasalm 298. Och efter det så är det Susanna.